Idag, den sista kursdagen, så ska vi tala om profeten Jeremia. Vi ska höra fortsättningen på föredraget om profeternas utsagor om frälsningens tid. Och vi ska avsluta med den sista av Gamla testamentets profeter i vårt Gamla testamente, nämligen profeten Malaki. Först ska vi då stanna för profeten Jeremia. Profeten Jeremia verkade i Jerusalem ganska precis 100 år efter Jesajas tid. Vi får veta också i denna profetbok när profeten verkar, hur Gud uppenbarar sig för honom. Det ges offentliga, tydliga, klara besked. Det sker icke i någon hemlig och undangömd vrå. Det sker i centrum för världspolitik och stora brytningar. Jeremia verkade under Juda rikes sista ödesdigra tid. Den tid då de allvarliga domarna över folket går i fullbordan. De sista fem konungarna i Judarike, de ska ni vid det här laget kunna. Och jag förutsätter att ni nu har läst det här häftet 2 eller 3 varv. Om så inte är fallet, så går det bra att göra det i eftermiddag, efter kursens slut. De 5 sista konungarna, Josia, Joahas, Joakim, Joakim och Sidkia, de konungarna är väl värda att känna. Inte därför att de i allo vittnar om trohet mot Guds ord, utan de vittnar i regel om motsatsen. Men vi har fått av den heliga ande uppgifter om dessa konungar för att så förstå hur allvarligt det är att vända Guds ord ryggen, och för att så förstå hur den tid är i vilken profeten Jeremia uppträder. Jeremia, han var prästson från Anatot, en plats som ligger mycket nära Jerusalem. Och han fick sin profetkallelse i unga år, förmodligen 626 före Kristi födelse. Det betyder att han var samtida med en del andra profeter vars skrifter vi också känner. Profeten Nahum, Sefania och Habakkuk. Och Jeremia hade en lång profetverksamhet framför sig när han kallades. Han verkade som profet i cirka 50 år. Och vi får veta mycket om hur dessa år tedde sig för denne profet. Det är ingen annan profetbok som innehåller så mycket personligt om profeten själv. Och det är förmodligen därför att den helige ande också har velat klargöra för Herrens folk i alla tider vad det innebär att vara en trogen Jesu lärjunge. Jeremia har kallats för lidandets profet. Folkets avfall medförde svåra lidanden och svår förföljelse mot profeten. Men Jeremia kunde inte dra sig undan. Han hade önskat det för personlig del. Till och med önskat att han icke hade blivit född. Men Jeremia vittnar kraftigt om profetordets, Guds uppenbarelses makt. Det gick inte att dra sig undan. Profeten tvingades av Guds ord att säga sanningen, kosta vad det kosta vill. Och vi får veta att det kostade mycket av personlig förnedring, lidande, själsliga lidanden av stor omfattning och också kroppsliga lidanden. Vi kanske måste säga ett par ord om den tid profeten lever i. Under konung Josia, som blev konung 640, så skedde ett visst uppvaknande ibland folket. Det var främst konungen själv som förmanade folket att vända åter till Guds ord. Och i mitten på 620-talet så genomför konung Josia en verklig reformation. Han förstår att det drar olycka över folket om man beblandar sig med avgudadyrkare och låter så också främmande undervisning, främmande gudsdyrkan leva sida vid sida med den rätta gudstron. Och en rad avgudatempel och avgudakultplatser bränns upp och avgudaprofeter eller baalsprofeter dödas. Men denna reformation tycks ändå inte ha gått på djupet, utan de breda folklagren vandrar vidare på de avfälliga vägar som tidigare konungar hade utstakat, inte minst då Manasse i början på 600-talet. Och det visar allvaret i ledares förfall. Vi vet ju om Manasse att han fick nåden att till slut vända om. Men likväl så kunde den skada han hade gjort under sin långa avfällighetstid inte göras ogjord. Utan det blev en skada också för barn och efterkommande. När Josia stupade vid Megiddo 609 i ett försök att hindra farao Neko att dra vidare upp emot Efrats källflöden för att söka hjälpa assyrerna, så börjar de verkligt stora svårigheterna igen. Det är svårigheter som betingas av att nu kommer hemsökelsen. Nu kommer kriget in i landet. Josias son Joahas tar makten 609. Men det kunde icke farao Neko tåla. Utan farao Neko gör nu anspråk på överhöghet över Palestina. Över Juda. Och så avsättes Joahas redan efter 3 månader. Och istället insätter farao Neko Joahas bror Joakim gör honom till konung, och han blir Judarikets konung mellan 609 och 597. Och det mesta av det som profeten Jeremia har att säga infaller under denne konungstid. Och det var en mycket ogudaktig konung som icke ville lyssna till Herrens röst genom profeten. Och när han dog, då stod de babyloniska eller kaldeiska trupperna i landet. Och Jojakim, hans son, som blev konung 597, fick icke regera lång tid, icke många veckor. Kaldeerna intog staden och förde konungen bort i fångenskap till Babel tillsammans med flera andra ledare i landet. Och så insätter den kaldeiske konungen Nebukadnessar istället en farbror till Joakim som konung i Jerusalem, alltså en bror till Jojakim och Joahas, och en son till Josia, nämligen Sidkia, eller Matania som han också kallas. Och han blir Juda rikes siste konung, den siste Davididen, om vi bortser ifrån Jesus Kristus av Nazaret. 597 till 587 regerar Sidkia. 587 är det slut med en lång belägring av Jerusalem. Staden intas, kungapalatsen, ja, själva templet bränns ner. Murarna runt staden rivs ner. Endast det ringaste av folket blir lämnade kvar, resten förs i fångenskap. Och detta hade nu förutsagts med tydliga och klara ord av den ene profeten efter den andra. Och Jeremia blev den sista som fick framföra detta besked. Och han fick själv också uppleva domen över Guds stad och över Guds tempel. Han fick uppleva det utifrån sin fängelsehåla, där han kastats därför att han har sagt den obekväma sanningen. Och det är en märklig berättelse som skildras i Jeremias bok. Sidkia, konungen, kunde inte komma ifrån att profeten talade Herrens ord. Och han fruktade för det och ville lyssna till Jeremia emellanåt. Men han fruktade människor mer än Gud. Han hade statsråd vid sin sida som hade en sådan makt att konungen inte vågade gå dem emot. Och för dessa statsråds eller förstars skull handlade han dåraktigt, följde människoord framför Guds ord. Och detta är också en allvarlig varning. Och Sidkia fick ett svårt straff. Han själv och hans familj sökte fly i sista stund, men blev tillfångatagna på Jerikos hedar och förd till Nebukadnessars högkvarter i Ribla. Och där ställdes hans familj upp inför hans ögon. och slaktades i hans åsyn. Och därefter stack man ut båda ögonen på honom, fjättrade honom i bojor och förde honom till Babel. Så vände de allra flesta i folket Guds ord ryggen, och de som ville lyssna till Herrens ord hade blivit fångade i människofruktan. Och då berättas det att det var en person likväl som satte Guds ord högre än människoord. Och han var icke av egendomsfolkets släkt. Det var en etiopier. Och denne etiopier, Ebed-Melek, det blir han som räddar Jeremia från en säker död i gyttjebrunnen där han hade kastats. Denne etiopier, hans hopp till Herren kommer icke heller på skam. Vi kan läsa vad som sägs om honom. Det står i 39 kapitlet från den 15 versen. Men Herrens ord hade kommit till Jeremia medan han var inspärrad i fängelsegården. Och bakgrunden är då här att hemsökelsen har kommit. Det profeten har sagt går i fullbordan. Kaldéerna bränner upp staden. Och Herren hade sagt: gå och säg till Etiopien Ebed-Melek, så säger Herren Sebaot, Israels Gud: se, vad jag har förkunnat, det skall jag låta komma över denna stad, till dess olycka och icke till dess lycka, och det skall uppfyllas i din åsyn på den dagen. Men dig skall jag rädda på den dagen, säger Herren, och du skall icke bliva given i de mäns hand som du fruktar för. Till jag skall förvisso låta dig komma undan, och du skall icke falla för svärd, utan vinna ditt liv såsom ett byte, därför att du har förtröstat på mig, säger Herren. Låt oss som kontrast emot denne etiopiers hållning läsa i 7 kapitlet vad som utmärkte egendomsfolket självt. Vi kan läsa från den 23 versen. Allenast detta bjöd jag dem och sade, det vill säga när jag förde era fäder ut ur Egyptens land: hören min röst, så vill jag vara eder Gud, och I skulle vara mitt folk. Och vandra ni allt på den väg som jag bjuder eder, på det att eder må väl gå. Men de ville icke höra eller böja sitt öra till mig, utan vandrade efter sina egna rådslag, i sina onda hjärtans hårdhet, och veko tillbaka istället för att komma fram. Allt ifrån den dag då edra fäder drog ut ur Egyptens land, ända till denna dag, har jag dag efter dag, titt och ofta, sänt till eder alla mina tjänare profeterna. Men man ville icke höra mig, eller böja sitt öra till mig. De voro hårdnackade och gjorde ännu mera ont än deras fäder. Och om du än säger till dem allt detta, så skola de dock icke höra dig. Och om du än ropar till dem, så skola de dock icke svara dig. Säg därför till dem, detta är det folk som icke vill höra Herrens sin Guds röst, eller taga emot tuktan. Sanningen är försvunnen och utrotad ur deras mun. Att konstatera detta och att framföra detta som ett fast och visst ord ifrån Gud, det var en själslig plåga. Och profeten måste upprepa detta många gånger. Så har vi då i dessa bibelstudier kring profeterna gång på gång kommit tillbaka till och understrukit vad det profetiska ordet är för någonting och hur avgörande det är att lyssna till Herrens tal. Låt oss också se på det första kapitlet om själva kallelsen av denne profet. Jag kan läsa från den fjärde versen. Herrens ord kom till mig, han sade, förrän jag danade dig i moderlivet lät jag mig vårda om dig, och förrän du utgick ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Men jag svarade, ack Herre, Herre, se jag förstår icke att tala, ty jag är för ung. Då sade Herren till mig, säg icke jag är för ung. Utan gå och stad, vart jag än sänder dig, och tala vad jag än. Bjuder dig. Det är alltså inte fråga om att profeten här får välja och vraka så att han själv får bestämma vad det är han ska tala, vad det är som lämpar sig bäst, vad det är som människorna vill höra, vad det är som enligt hans bedömning ger bäst utslaget och bästa resultaten. Han har att gå och tala vad Herren än bjuder honom. Frukta icke för dem, till jag är med dig och vill hjälpa dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun, och Herren sade till mig, se, jag lägger mina ord i din mun. Ja, jag sätter dig idag över folk och riken, att du må upprycka och nedbryta, förgöra och fördärva, uppbygga och plantera. Det ingick alltså också detta, och det nämns här först, att han skulle upprycka, nedbryta, förgöra, fördärva och vidare uppbygga och plantera. Och vi kan också ge akt på det 36:e kapitlet. Som ger oss vidare undervisning om den gudomliga inspirationen och fastheten i Guds ord. Det är den onde konung Joakim, som jag nämnde förut, som sitter på tronen året för den händelse som här berättas, anges i vers 1, det fjärde regeringsåret, det bör bli 605. Då kom detta ord till Jeremia från Herren, han sade: tag dig en bokrulle och uppteckna där i allt vad jag har talat till dig angående Israel och Juda och alla hedna folk från den dag då jag först talade till dig i Josias tid ända till denna dag. Kan hända skall Juda hus, när de höra all den olycka som jag har i sinnet att göra dem, vända om var och en från sin onda väg, och så skall jag förlåta dem deras missgärning och synd. Då kallade Jeremia till sig Baruk, Nerias son, och efter Jeremias mun upptecknade Baruk i en bokrulle alla de ord som Herren hade talat till honom. Och så kan vi sammanfatta vad som sedan följer. Denna bokrulle skulle så läsas upp, och det ord som stod i den, det var detsamma som Herrens ord. Och Baruk uppläste ur boken Herrens ord i Herrens hus. Och så berättas det vad som händer 604, vers 9, i Joakims femte regeringsår, i nionde månaden. Det utlyses en fasta, och allt folket samlas i Jerusalem, och Baruk läser ur boken Jeremias ord. Lägg märke till att det ord som står i boken på en gång kan kallas Jeremias ord, som det står i vers 10, och som det står i vers 11, Herrens ord. Det var ett och detsamma. Det har vi påtalat tidigare, Mose ord och Guds ord, det blir detsamma. Det är Guds ord som är lagda i profetens mun. Så uppläses detta inför allt folket. De fick höra alla Herrens ord uppläsas ur boken. Men så kommer förstarna in i bilden. Och Baruk får uppmaningen: tag med dig den rulle var du har läst inför folket och kom hit. Och så läses det inför förstarna. Och de hörde allt som stod där, och vers 16 säger att de såg med förskräckelse på varandra och sade till Baruk: vi måste omtala för konungen allt som står här. Och de frågade Baruk: omtala för oss hur det skedde att du efter hans mun upptecknade allt detta. Baruk svarade dem: han dikterade för mig allt detta, och jag tecknade upp det i boken med bläck. Profeten kunde med andra ord alla de utsagor som Herren hade givit honom att tala. Det fanns i hans minne, för det var en rad utsagor från skilda tider, och så kunde han bara föreskriva Baruk vad han skulle skriva. När nu Baruk får läsa upp det hela också inför Jojakim, så händer följande. Eller det är Jehudi som hämtar rullen och läser. Sedan uppläste Jehudi den inför konungen och inför alla förstarna som stod omkring konungen. Konungen bodde då i vinterhuset, ty det var den nionde månaden och kolpannan stod påtänd framför honom. Och så ofta Jehudi hade läst tre eller fyra spalter skar han av rullen med pennkniven och kastade stycket på elden i kolpannan ända till dess att hela rullen var förtärd av elden i kolpannan. Och så ges befallningen att Baruk och Jeremia ska gripas. Det var Jojakims svar på Guds ord. Han sökte göra Guds ord om intet i sin dårskap. Men Guds ord kan ju icke bli om intet. Och det kunde inte heller bli om intet hos profeten Jeremia. Utan Jeremia får uppmaningen att diktera om på nytt. Och dessutom ta med ytterligare en del som Herren uppenbarat. Och det gör han. Och det säger oss något om den profetiska inspirationen. Profeten kunde alltsammans utan till. Och kunde, fastän rullen har blivit uppbränd, upprepa samma sak utan till, ord för ord igen. Ja, detta kan ju icke heller moderna vetenskapsmän tro på. De tänker väl på sin egen förmåga och sitt eget minne, och det brukar vara skröpligt med det bland vetenskapsmän. De är, som ni vet, förvirrade och glömska. Och de har så svårt att tänka sig att det verkligen finns en Gud och han är Gud. Men vi har, som vi har framhållit flera gånger, starka bevis, säkra vittnesbörd om att Gud är Gud. Och jag upprepar återigen att det är frågan om starka bevis och säkra vittnesbörd. Det är inte så att det fantiseras om att någon mytisk stad i en tänkt saga blev uppbränd en gång. Utan vi kan själva resa dit och peka ut platsen. Det är inga mytiska kungar som ska ha levat på ett visst sätt en gång, men det går icke att förlägga tiden för dem och platsen där de regerade. Jo, här är det frågan om alldeles bestämda konungar. Det är kött och blod. Vi vet var de levde, var de föddes, var de vandrade. Det har icke skett i en undangömd brå. Kanske minns att aposteln Petrus framhåller just detta gentemot dem som angriper uppenbarelsen och som säger att det är nog inte så att Gud är Gud och verkligen handlar och griper in. Han dröjer. Han är långt borta. Petrus framhåller att det är verklighet är detta. Det är inte några slukt uttänkta myter. Det har väl kungjort vad reda vår Herre Jesu Kristi makt och tillkommelse. Vi har väl själva sett hans härlighet. Vi har hört det. Ja, vi har tagit på det. Låt oss lämna för en stund alla de avslöjande profetior om folkets ondska och obotfärdighet som Jeremia-boken är full av. Inte lämna det så att vi inte ska beakta det, utan det är mycket viktigt att beakta det. Därför att det är ett utslag av samma förvändhet som finns i vars och ens hjärta som sitter här. Och det finns också en rad utsagor om avfallet bland profeter och ledare. Jeremia hade inte bara att lida under folkets förföljelse och avfall. Profeter och gudsmän, furstar och ledare står honom emot och leder folket vilse med falsk lära. Vi kanske ska citera någon vers om detta. 5:31. Profeterna profeterar lögn, prästerna styra efter deras råd, och mitt folk vill så hava det. Men vad skulle ni göra när änden på detta kommer? 6:13-14. Till från den minste till den störste sökade alla orätt vinning. Och både profeter och präster fara allesammans med lögn. Och tagade lätt med helandet av mitt folks skada i det att de säga, allt står väl till. Allt står väl till, och dock står icke allt väl till. Du kanske tänker att det var ju en bedrövlig tid. Men jag måste säga dig att du är alldeles blind om du inte ser att vår tid är precis densamma. I 18:18. Men det sade, kom men låt dem oss uttänka något anslag mot Jeremia. Till våra präster skulle icke komma till korta med undervisning, ej heller våra visa med råd, ej heller våra profeter med förkunnelse. Ja, kom men låt dem oss fälla honom med våra tungor. Vi behöver alls icke akta på vad han säger. Jeremia 23:1-2. Ve över de herdar som fördärv och förskingra fåren i min jord, säger Herren. Därför säger Herren Israels Gud så om de herdar som förar mitt folk i bet. Det är I som haven förskingrat mina får och bortdrivit dem och icke sökt deras bästa. Men se, nu skall jag hemsöka eder för edert onda väsendes skull, säger Herren. Och i samma kapitel 11:e och följande. Till både profeter och präster är gudlösa. Till och med i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Därför skall deras väg bliva för dem såsom en slipprig stig i mörkret. De skulle stöta emot och falla på den, till jag vill låta olycka drabba dem när deras hemsökelsesår kommer, säger Herren. Väl såg jag och hos Samarias profeter vad förvänt var. De profeterade i Baals namn och förde mitt folk Israel vilse. Men hos Jerusalems profeter har jag sett det gruvligaste ting. De leva i äktenskapsbrott och fara med lögn. Och det styrka modet hos dem som göra ont, så att ingen vill omvända sig från sin ondska. Det är då alla för mig såsom Sodom, och stadens invånare så som Gomorra. Därför säger Herren Sebot så om profeterna: se, jag skall giva dem malört att äta och gift att dricka. Ty från profeterna i Jerusalem har gudlöshet gått ut över hela landet. Så säger Herren Sebot: hören icke på de profeters ord som profetera för eder, ty de bedraga eder. Sina egna hjärtans syner talade, icke vad som kommer från Herrens mun. Och i 21 versen: jag sände icke dessa profeter, utan själva lupode och stad. Jag talade icke till dem, utan själva profeterade det. Nu kan man ju fråga sig, har profeten Jeremia endast detta att säga? Ja, det märkliga är att mitt i detta elände och dessa profetior om det gruvligaste avfall och fördärv bland hög och låg, så förkunnas också tröst. En tröst som synes så obetydlig och inte så att den är en verklig tröst och hjälp. Det är bara fråga om Herrens rättfärdighet. Det är inte fråga om jordisk makt och rikedom, men det är fråga om en herde. De tar sig an det förskingrade. Som är fårens rättfärdighet. Vi läser om honom på många ställen också hos Jeremia. Jag vet att Sten Johansson sedan ska tala lite mera om Jesaja 31. Så att jag kan citera några andra ställen. I Jeremia 23, som vi nyss läste ur. Det är ord över de herdar som fördärvar. Där står det också i 5 versen: se, dagar skola komma, säger Herren, då jag skall uppväcka åt David en rättfärdig telning, och han skall regera så som konung och hava framgång och skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I hans dagar skall Juda vara frälst och Israel bo i trygghet, och detta skall vara det namn man skall giva honom: Herren, vår rättfärdighet. Och vi kan slå upp det 33 kapitlet. Från den 6 versen: dock jag skall hela dess sår och skaffa läkedom och läka dem, och jag ska låta dem skåda frid och trygghet i överflöd, och jag ska återupprätta Juda och Israel och uppbygga dem så att de bliva så som förut, och jag ska rena dem från all missgärning varmed de hava syndat mot mig, och förlåta alla missgärningar genom vilka de hava syndat mot mig och avfallit från mig. Och staden ska bliva mig till fröjd och berömmelse och till lov och ära inför alla jordens folk, då de får höra allt det goda som jag gör med dem. Och det skulle förskräckas och darra vid åsynen av all den lycka och all den framgång som jag bereder henne. Vad är detta för lycka, för framgång? Vad är det för folk, vad är det för stad? Jo, det som låter det bero på Herren och tar emot det som räckes gratis, som en fri gåva. De är Herrens barn. De är juda, de är Israel. Det kommer icke längre an på om man är en israelit efter köttet, utan den är en israelit, en rätt israelit som tar emot Herrens ord. Aposteln Paulus skriver ju i Romarbrevets andra kapitel och 28 vers: ty den är icke jude som utvärtes är det, ej heller är det omskärelse som utvärtes sker på köttet, utan den är jude som invärtes är det, och omskärelse är hjärtats omskärelse genom anden, icke genom bokstaven, och hans pris är icke av människor utan av Gud. Dessa är staden, dessa är templet, levande stenar. Och den staden, detta nåderike, detta folk, ska bliva Herren till fröjd och berömmelse och till lov och ära inför alla jordens folk. Och vi kan sluta med att vi kan också läsa i samma kapitel, den 14 och till och med 16 versen: se, dagar skola komma, säger Herren, då jag ska uppfylla det löftesord som jag har talat om Israels hus och angående Juda hus. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David, och han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska Juda vara frälst och Jerusalem bo i trygghet, och man ska kalla det så: Herren vår rättfärdighet. Det är alltså fråga om en annan konung än Jojakim, eller Jojakim, eller Sidkia. Det är inte en konung som ger befallning om att nu river vi av de där kolumnerna i rullen och bränner det. Så river vi av nästa bit och bränner det. När den här konungen som skaffar rätt och rättfärdighet och rening från alla synderna, han säger istället: icke en prick ska förgås. Jag har icke kommit för att upphäva lagen och profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva utan fullborda. Och in till dess himmel och jord förgås skall icke den minsta prick av lagen förgås. Och detta både i den betydelsen att allt Guds ord ska bestå, ingenting ska falla och komma till korta, men också i den betydelsen att allt det som Guds ord kräver av oss människor, ty Guds ord är heligt och Gud kan icke jäcka sig, också allt det ska bli tillgodosett. inget krav som Gud ställer på sitt folk i sitt ord ska förbli ouppfyllt, utan till minsta punkt så blir det uppfyllt som Gud har begärt, som Gud har krävt. Och detta i en enda. Den rättfärdige telningen av Davids hus. Och det är grunden för vår rättfärdighet. Det är vår rättfärdighet. Den rättfärdighet som gäller inför Gud. Och det var den rättfärdigheten som blev en etiopiers egendom. Men det stora flertalet av egendomsfolket och av ledarna och präster och profeterna, de förkastade det och gick förlorade. Så innehåller profeten Jeremias bok den allra kraftigaste undervisning, maning och förmaning till oss att inte göra som vårt onda hjärta bjuder oss, förkasta ordet när Herren titt och ofta låter det framföras, utan hålla oss till det, höra så att vår själ får leva. Amen. Herre, inskriv ditt ord i våra hjärtan. Amen. Vi tar nu en 10 minuters rast före nästa föredrag. Och det vore vänligt av er om ni försöker att köpa de böcker som finns kvar på bokbordet så vi slipper frakta hem dem igen. Köp en bunt var. Inte minst boken om Herren vår rättfärdighet har vi många exemplar där ute. Och den skulle ni kunna köpa många av och sprida. Ty ni tror det veta att det är ganska allvarligt om människor genomlever sina dagar utan att känna vem som är deras rättfärdighet. 10 minuters rast.